Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hej, jag sitter här med Anna-Karin Windham.
Hallå, Ann.
Ja, det är jag. Ja. Ann heter jag. Och då förstår ni som lyssnar att detta är söndagskvällen. Hur står
äntligen,
till
äntligen är vi här igen.
Äntligen är det söndag igen. Det är underbart.
Ja, det är det.
Alltså jag bara kastar mig rakt på irritationsmomenten. För jag är oerhört intresserad av att höra vad du har retat upp ja. Senaste veckan.
Och det här är någonting som jag har i min tur väntat länge på för att få yttra mig om det här fenomenet. För att det är ett samhällsproblem skulle jag säga.
Som oj,
jag
tänker det låter gå på. Allvarligt här.
Ja, alltså det är ju så här att när man vill gå på, nu när restriktionerna har släppt igen. Ja. Och det finns kulturella evenemang, det finns konserter, teatrar. Allehanda saker man...
Äntligen kan vi göra.
Äntligen kan vi gå på ja. Det. Och jag har ju då barn som är 8 respektive 12 år. Mm. Jag vill gärna ha med dem om det går där. För att jag vill inte att de blir dumma i huvudet. Utan jag vill bilda dem med olika typer av...
Mycket god ambition ja. Tycker jag då.
Detta stoppas dessvärre ofta genom att man har upprättat konstiga åldersgränser för... Jaha. Vem som får lov att gå och se exempelvis en midsommarnattsdröm på Malmöoperan. Ja. Eller vem som får lyssna på en konsert av Max Rabe och hans orkester.
Åldersgränser på en konsert.
Ja, alltså. Som alltså där det inte egentligen finns någonting i föreställningen eller i showen som sådan som skulle kunna vara till skada för barnet. Utan det här är, menar jag, en form av åldersgränser som har tillkommit därför att barn... stör. Alltså det vill säga man får klagomål när barn var tillåtna och så hände det någonting och andra gäster klagade på detta.
Ja.
Och då löser man detta inte genom det naturliga att säga sköt era ungar om ni kommer dit och beter de sig illa, gå ut med dem.
istället för en kollektiv bestraffning.
Ja.
Inga barn får komma hit för att några missköter sig.
Och den här kollektiva bestraffningen stör mig, den irriterar mig och den saboterar för de roligheter jag vill göra med mina barn. Mm. Och min ambition att bilda dem i form av mig, med hjälp av kulturella evenemang. Så att låt oss tillsammans bjuda detta motstånd genom att kräva att också små barn ska få gå och se Mamma Mia The Party eller After Dark eller vad det nu är.
After Dark låter mycket lämpligt för kanske 3 år.
Men jag tycker det. Jag var så Jan Malmsjö på Kronprinsen i Malmö när jag var typ 9-10 år med mina föräldrar. Och det mådde jag mycket bra av.
Det var karaktärs då.
Ja.
Kronprinsen i Malmö är ju för övrigt... ett spännande plats.
Ett spännande etablissemang.
Ja, det skulle vi kunna ha ett specialprogram om. Men låt oss utmana de här åldersgränserna.
Ja, och utmana föräldrar som inte håller efter sina unga.
Ja, för det är grunden det handlar om.
Ja, det är det.
Så att liksom straffa de som inte sköter sig, men inga kollektiva bestraffningar.
Nej. Mm. Ann, vad har du retat dig på särskilt i veckan?
Ja, alltså jag är lite tveksam om jag ska säga detta, men jag kan fan inte låta bli. Mm. Jag har retat mig så jävla mycket på Emma Frans.
Ja, det händer att jag gör det också, får jag väl erkänna.
Alltså så här, egentligen så är jag emot att sitta liksom och irritera mig på enskilda namngivna personer. Men denna människa är överallt. Mm. Och hon tycks kunna allting.
Och det kan hon och Agnes Wold.
Hon och Agnes Wold kan allting. Mm. Emma Frans och Agnes Wold, de är experter på allt.
Ja.
Och det är inte trovärdigt. Alltså, jag är så trött på detta. Och sen när jag fick höra att hon har fått en medalj av kungen.
Ja.
Då blir jag ännu mer upprättad.
Ja, och avunden slår ju till
dessutom. Ja, alltså det får vi ju erkänna.
Ja,
givetvis så naturligtvis reagerar man omedelbart. Har Emma Frans fått medalj, men inte
var
jag?
Var är min?
Vad fan är detta? Ja. Var är våra medaljer?
Ja, men jag tänker också så här, vi sitter här varje söndag och bildar folk och upplyser och vägleder och håller vår varma hand över Sveriges befolkning. Vad är det om inte något som är värt en medalj
av? Vi gör detta på vår fritid utan att få betalt. Medan hon sitter där, om det är SVTs morgonstudio, och är expert. Och liksom när jag hörde henne prata om det här, hon var då tydligen en av morgon som var en expert på sociala medier och hur det påverkar barns eller flickors självkänsla. Jag kan säga liksom att en papegoja hade kunnat säga samma sak som hon sa. Mm. Min dotter skulle kunna säga smartare saker om det, som är 19 år och själv är en ung kvinna som påverkar sociala medier. Det var oerhörda plattityder. Sen i morse så satt hon och pratade, var hon plötsligt expert på corona och på avstånd.
Hade hon medaljen på sig?
Nej, det hade hon inte. Om jag får en medalj av kungen så lovar jag att alltid ha den på mig.
Ja,
är det inte
med.
Det som är meningen?
Ja. Jo, men man får två stycken, om jag förstår saken rätt. Man får en mini som är en liten, liten rosett.
Okay.
Och sen får man en stor som är liksom en sån här blaffa. Riktigt,
jag vill ha den stora på mig.
Ja, ja, precis. Det är meningen att du ska ha den lilla när du är liksom då utanför kungens närvaro. Men kötta på med den stora, tycker jag också.
När man är på kungamiddag. Ja, ja, ja. Så att kungen kan säga, ja, men henne har vi redan prisat. Då behöver vi inte ge henne en medalj till. Ja, men det är klart.
Vi får läsa på om regelverket för det där. När vi väl blir kallade, för det kommer vi att bli.
Men alltså, Emma Frans är ju ett symptom på ett större problem i svensk offentlighet. Att det finns bara plats för ett mycket litet antal människor i svensk offentlighet.
Jag skulle vilja
och
säga
då ska att de människorna utnyttjas liksom i alla jävla sammanhang tills man känner att man kräks när man ser dem.
Ja.
Och det är ju orättvist mot Emma Frans, men kanske skulle hon börja sålla lite och lite fundera över, kan jag verkligen det här? Ställ dig den frågan, Emma. Nästa gång någon ber dig berätta om vad åska är, eller om sociala mediers påverkan på ungas självförtroende, eller om maginfluensa, så fundera de en stund över, är det verkligen jag som är rätt expert?
Ja.
Men allt det här.
Nej, men det som är liksom det stora problemet är ju att, som du säger, det finns bara en plats för en sanningssägare i taget. Yeah. Och alla konträra röster ska då helst tystas med hjälp av denna enda expert, denna enda sanningssägare.
Superexperten.
Ja, superexperten. Och det är vi gramsa över, vi är kollektivt gramsa över detta.
Ja, det är,
för
vi
att
är
vi
helt
tycker
överens.
Att vi är värda varsin egen
expert. Vi är också avundsjuka. Så vi är inte bara irriterade, utan vi är avundsjuka.
Ja.
Vi vill också vara experter på allt.
Och vi vill också ha medalj.
Ja, men vi är experter på allt. Det är bara medaljerna som saknas. Mm. Så nu har vi sagt det. Som sagt, liksom, ta med era barn på kulturevenemang. Se till att de håller stilen. Och försök att undvika att vara expert på allt. Och detta säger jag till dig, Emma Frans.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Vi kastar oss in över dagens ämne, som ju är ett stort område vi nu ska beträda. Mm. Det är nämligen fenomenet feghet.
Ja.
Har du erfarit feghet på något särskilt påtagligt sätt som har fäst sig i ditt minne?
Ja, men jag tänkte att jag skulle, en liten anekdot från min gymnasietid. Mm. Jag gick humanistisk linje på Leneholms gymnasium. Och det var mycket gruff bland oss flickor, för det var ju bara, gick väl två personer av något slags manligt kön i den klassen. Du gick också humanistiskt, mycket kvinnodominerat. Därför att vi fick ofta läxor till på måndagar. Vi fick tyska glosor och så vidare. Och det var alltså ett begränsat nöje att sitta och plugga tyska på helgerna, kan man ju tycka. Och då var det liksom någon som hävdade, någon sån här, en person som sen blev kommunpolitiker, som redan då var mycket om sig kring, så att man fick inte ge läxor över helgen, därför att vi skulle vara lediga över helgen, så man fick inte ge läxor till måndagar.
Ja.
Du kanske vet detta, som, du är ju faktiskt expert.
Skolexpert,
den andra kan vinna. Och detta liksom bar jag med mig i mitt minne, att hon hade sagt detta. Och alla var väldigt upprörda över detta. Och det var framförallt en lärare, det var tyska läraren som gärna gjorde det, antagligen för att han ville förstöra våra liv.
Mm. Med tyska verb.
Ja, fy fan. Det kan verkligen förstöra en människors liv. Jag lyckades aldrig lära mig det.
Durch für gegen ohne um.
Precis som där. Jag tycker om det här hebreiska böjningsschemat. Katal, katalta. Liksom urverbet är att döda.
Ja.
Det är ändå bra. I alla fall, det var tyska. Vi kommer in där och han meddelar då att vi ska ha prov på måndag.
Mm.
Och då rann sinnet på mig och jag sa, men Bengt, enligt elevernas rättigheter så får vi inte ha läxor över helgen och vi får inte ha prov på en måndag, därför vi måste ha två dygnsvilor.
Mm.
Och la ut texten kring detta. Och han bara fnös åt mig och sa att det är jag som bestämmer. Alla andra satt helt tysta så här och hukade. Ingen sa någonting. Mm. Och det tyckte jag var väldigt konstigt, för att vi hade varit helt överens om detta innan och alla hade varit jätteupprörda. Men jag fick ju stå där med skammen. Vi fick prov på måndag. Och detta sänkte säkert mitt betyg i tyska ännu mer att jag opponerade. Sen när vi kommer ut på rasten så säger alla så, åh, vad bra det var att du sa ifrån. Ja. Det var jättebra att du sa ifrån. Och då tänkte jag liksom, ja men varför gav inte ni mig stöd?
Ja.
De ville inte riskera någonting. För de var fega.
Ja.
Och detta är liksom en ursen på många sätt. För det här ser vi ju i väldigt många sammanhang.
Jo.
Där människor kan vara upprörda över sin chef. Eller något på sin arbetsplats. Något i grannskapet. Någon som gör ditt och datt.
Och det snackas, är en som träder fram.
Precis. Det snackas jävligt mycket om detta. Sen är det en person som är dumdristig nog. Som jag då. Att faktiskt säga någonting. Och då är det den personen som tappar ansiktet för att ingen backar upp. Mm. Av ren feghet.
Ja, precis. Nej, men det är jag kontra med en episod av... För när jag gick forskarutbildningen så hade jag ett parallelluppdrag att utreda min fakultet. Alltså den avdelningen där jag fanns. I vad mån det fanns jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor. Hur stod det ställt med jämställdheten? Och detta gjorde jag tillsammans med en jämnårig doktorand.
Mm.
Vi var alltså tämligen unga. Vi var tämligen långt ner i hierarkin. Ja. Det vi fann genom våra intervjuer var då att det var ganska gott ställt med den. Men det fanns ett problem som hindrade öppen diskussion, kritisk diskussion och skevade karriärmöjligheterna. Och det var att det var så många där som var gifta med varandra. Eller
Oj.
Hade varit gifta med varandra.
Jaha, det
eller hade haft en affär.
Intimt, ja.
Eller träffades ibland på konferenser.
Men vänta, pratar vi nu om pedagogisk fakultet?
Ja.
Det finns det så många män och till alltså, de användes mycket, de här männen som fanns.
Ja, de hade fullt upp.
men
det här är ju också över 10 år sedan. Så att liksom, det var några fler då. De har hunnit gå i
pension.
Det har tunnats
ut.
Ja. Men det som är poängen här är att när vi förde fram den här kritiken, när vi levererade vår rapport, då stod vi alltså upp som två långt ner i hierarkin och kritiserade de som var i toppen av hierarkin och inte på basis av vad de hade liksom gjort egentligen i sitt jobb eller den akademiska liksom meritförteckningen, utan faktiskt någonting som tangerade deras privatliv. Vi sa, problemet här är att det finns beroendeförhållanden som har med mera privata livssituationer att göra. Det där är inte någonting man gör ostraffat, så att säga. Vi stack verkligen ut hakan.
Ja, det får man säga.
Men man skulle ju kunna tänka sig att alla de som hade i intervjuerna vittnat om att detta störde dem hade kom till vårt försvar och sa, men det här stämmer faktiskt.
Ja.
Det som hände var att vi fick precis det motsatta. Alltså folk blev väldigt aggressiva mot oss. Särskilt de som befann sig i de här konstellationerna.
Ja, såklart. De kände sig angripna, eller hur?
Så det här är faktiskt en av de få gånger jag har gråtit. Jag tror jag gråtit på jobbet 2 gånger. Och det här är en sån grej som där jag liksom har suttit och verkligen bölat efteråt. För att jag blev så illa åtgången av det. Men jag hade ju inte blivit det om inte alla de andra var så fega.
Nej. Men du hade fått ett uppdrag, du utförde ett
uppdrag,
du levererade och fick skit för det.
Mm. På grund av andras feghet.
Det är så intressant, för att här liksom, den akademiska världen präglas så mycket av feghet. Jag minns när jag var ganska nydisputerad då, och jag och ytterligare en person, religionsstyrker, vi var TF-lektorer båda två, för vi hade jättemycket studenter och jättemycket undervisning. Och då hade jag liksom ett vikariat på ett år. Sen så fick vi då ekonomiska problem på institutionen. Det är ju alltid problem med pengar överallt. Så hade vi ett stormöte. Och då skriver prefekten bara upp på tavlan att alla TF-lektorer får gå.
Mm-hmm.
Och det var ingen som hade sagt det till varken mig eller den här manliga religionshistorikern. Och det var också en sån jävla feghet. Att ingen liksom vågade
säga
ta
det
in
mig
på ett samtal eller honom och säga att tyvärr är det så att ditt utlovade vikariat på ett år det upphör nu. Mm. Därför vi har inga pengar. Utan man tog det på det stormötet. Jag kände verkligen, det är ju faktiskt en av de få gånger jag gråter på min arbetsplats. Alltså, det var som att liksom, marken bara öppnades under mina fötter. Liksom, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Dels kände jag mig oerhört liksom, chikanerad på något vis. Mm. Men sen så försvann ju min försörjning. Yeah. Och det är inte så jävla lätt att få jobb som teolog. Det är inte så att liksom, marknaden skriker efter disputerade teologer.
Nej, precis.
Så det var en sån feghet att... Och den fegheten handlar nog om, för fegheten kan handla om olika saker, men jag tror att den fegheten handlar om alltså rädslan att göra människor besvikna.
Ja.
Och det är en väldigt vanlig form av feghet.
Ja, alltså jag skulle vilja säga att feghet är också ofta sprungen, alltså den kan handla om en strategi.
Mm.
Alltså som jag ser det, inte med din initiala anekdot här från gymnasieskolan, för jag tror inte att det är en strategi, det är inte strategi, det är rädsla.
Det är liksom. Instinkt, det är, rädsla.
Ja, precis. Ja. Men medan det vi, exemplen från akademin här, där handlar det om att man har en strategi, man tänker att vi tar inte detta med an liksom öga mot öga, utan vi gör det på ett annat vis. För då kommer vi ur den här genanta situationen när vi faktiskt måste säga att du har inte längre ett jobb. Och det kan jag tänka att det där fegheten som strategi, feghet också som en slags överlevnadsgrej där, alltså där man försöker så att säga se till så att skadan jag själv lider blir så liten som möjligt, den är väldigt utmärkande i, tycker jag, i liksom det svenska arbetslivet, i den svenska politiken, i den svenska kulturen överhuvudtaget, där vi drar oss väldigt, de flesta drar sig väldigt mycket för att säga obekväma saker eller för att stöta sig i något läger.
Ja, och det där är ju väldigt påtagligt i de två områden som jag är ganska bekant med nu för tiden. Alltså dels akademin, men också politiken. Att de människor som klarar sig bäst, det är ofta människor som är väldigt fega. Mm. Därför de stöter sig inte med
lån. Eller strategiska.
Ja, eller strategiska. Alltså de inte har en strategisk position. Men just det här, om man kallar det feg, att inte egentligen ta ställning för något, att undvika att stöta sig med någon, då kan man klara sig väldigt länge i politiken. Därför i politiken är du väldigt beroende av att ha vänner och du får hela tiden vara beredd på att någon hugger dig i ryggen. Men den som på något vis går under radarn genom att egentligen aldrig ta ställning utan bara följa med väldigt smidigt, han eller hon klarar sig ju längre.
Ja, precis.
Så är det. Så där kan ju det som ter sig som feget vara en framgångsrik strategi. Mm. Det skapar ett mycket tråkigt, trist politiskt klimat och det skapar också väldigt tråkiga politiker, skulle jag vilja påstå.
Ja, man undrar ju också om de verkligen drivs av då värderingar eller om de drivs av övertygelser eller om instinkten egentligen handlar om att maximera sin egen karriär.
Ja.
Och att det är det som är så att säga den avgörande och styrande faktorn för de eventuella utspel man gör eller inte. Och jag tänker mig att om man är politiker att man att det måste också finnas som en drivkraft, att man på något sätt har en till en viss del handlar om att man vill nå toppen i partiet eller man vill maximera på ett eller annat sätt. Men är man de här värderings, alltså kampviljan förutan i övrigt, alltså, och feg i de frågorna, så tycker jag att då är det liksom det är en snabb politiker som bara, alltså jag, där jag bara vill vända bort
blicken. Det är de som klarar sig bäst. Jag tror att både du och jag har erfarenhet av det här att man publicerar en text om någonting som är vad som då brukar kallas kontroversiellt eller lite obekvämt. Och då kan man få massvis med meddelande liksom, och mejl och sådär. Ja, det här var väldigt bra och så. Jag kan tyvärr inte dela det.
Nej, just det.
Och då är det ju människor som, det kan vara andra forskare, det kan vara människor som är politiskt, det kan vara liksom folk av olika sort. Men av hänsyn till sig själva, av omsorg, sin egen karriär och av rädsla, så kan inte de dela en text som du har skrivit eller som jag har skrivit med ett resonemang som de finner väldigt relevant och som de ställer sig bakom. Men de vill ändå inte skylta med det.
Nej.
Ändå så vill de gärna meddela då att det här är väldigt bra och du är väldigt modig, men jag kan tyvärr inte göra någonting.
Nej, och de vill att då någon annan tar hela den eventuella kostnaden för att
man ska
inte
ta
vara
den smällen på något vis.
Men för jag tänker att det finns en viss feghet i att som handlar om att inte handla, alltså att inte agera, utan köra någon slags så här att man tänker att jag avvaktar lite till, man ser någonting som är fel, man är varsade, man vet exakt hur det gick till i den där situationen, men man gör inget åt det för man tänker att kanske ingen kom till skada eller vad det nu kan vara. Jag tänker att vi har ju gått i tidigare avsnitt här, pratade vi lite om MeToo-rörelsen och vi
var
delvis,
vi
är delvis kritiska då till hur alltså alla kvinnor gjordes till en viss där kvinnors agentskap berövades på något sätt. Men jag tänker också att de har försökt vända på det där, för att i MeToo fanns ju naturligtvis också väldigt många berättelser av maktmissbruk, flagranta övergrepp och så vidare, där de kanske kunde äga rum för att väldigt många var väldigt fega och inte sa ifrån.
Och valde att inte se. Alltså det du talar om, det är ju en beskrivning av det som Jonathan Glover kallar för åskådare. Alltså Jonathan Glover, filosof som har intresserat sig för ondska i väldigt hög utsträckning, ondska och kränkningar. Han beskriver liksom att en situation där en kränkning sker, där ser vi ju olika agenter involverade. Vi har ju ett offer som blir utsatt. Mm. Och vi har förövaren som utsätter. Men vi har faktiskt också alltid åskådare.
Yeah.
Och det här kan vara från liksom mikrosituationer på en skolgård där det pågår mobbing, där det är någon eller några som är drivande, en som blir utsatt. Och sen har vi alla andra som ser detta. Eller det kan vara, låt säga, om vi tänker folkmord och så vidare, där vi har några som är drivande, en grupp som blir utsatt, och sen har vi en stor tyst massa som på något vis möjliggör att detta sker eftersom de inte protesterar. Så det fungerar både på mikro- och makroperspektivet. Och de här som ser kallar han åskådare. Han säger att ingen är moraliskt neutral i en situation av kränkning eller övergrepp.
Nej.
Att också åskådaren har ett moraliskt ansvar. Så du kan inte två dina händer bara för att du inte är förövaren själv. Va? Men många gör ju just det, för att det vi har beskrivit nu, även om det inte har varit situationer av fysiskt våld, det är ju åskådare som har stått vid sidan av. Och det gör de ju, tror jag, om vi går tillbaka till den här situationen med mobbing på en skolgård, det är ju liksom någon slags mikrobild av hela samhället också, tänker jag. Så tror jag att många av de som är åskådare, de väljer att inte ingripa för att de är så, alltså de är väldigt oroade för att om de protesterar så kommer de själva att bli utsatta.
Ja.
Och det är ju också en särskild sorts feghet. Där jag mår dåligt av att se att Anna-Karin blir trakasserad.
Mm.
Men jag vågar inte säga ifrån, för då kanske de trakasserar mig också. Därför då kommer blickarna att vändas mot mitt håll. Och just nu är jag jävligt glad av att jag är osynlig. Jag syns inte, jag blir inte utsatt.
Nej.
Men som sagt, åskådarna är icke moraliskt neutral. Nej. Åskådaren har ett ansvar.
Midjan så smal, så attrojal.
Men jag vill ta ett exempel på en feghet som verkligen har provocerat mig under de egentligen senaste, vad ska jag säga, 1,5, nästan 2 åren snart.
Ja.
Alltså när Genusdoktrinen, boken som jag skrev tillsammans med Ivar Arpi, kom ut, då var en förhoppning vi hade att vi faktiskt också skulle få till debatter med de som vi kritiserar, bland annat.
Och det är väl ganska rimligt att tänka sig att de skulle vilja gå i polemik med.
Ja, vi kritiserar ju alltså myndighetspersoner, chefer vid våra lärosäten, rektorer och så vidare, generaldirektörer, ministrar. Det är personer som i sitt ämbete har en skyldighet att gå ut publikt och svara på kritik. Det, där en feghet blottar sig både från de som blir kritiserade att gå in i den här debatten. Jag menar att det är 100% feghet bara. Men där det också finns en feghet från journalistkåren i att så att säga gå in i detta och kanske elda på för att få då den sidan som blir kritiserad att faktiskt träda fram och svara
att
på kritiken.
Och faktiskt ge någon slags gensvar på det som ni påstår. Istället så har man ju velat bara marginalisera.
Ja, och man förfelar ju på något sätt sitt, liksom det ämbete man uppbär och den skyldighet som medföljer där. Där jag kan tycka att det blir någon slags institutionaliserad feghet av det istället.
Men det är så intressant, för att jag vet faktiskt inte hur det står till med det. För jag blir inte inbjuden så många debatter längre. Men under en ganska lång period så var det så här att människor vägrade då, alltså människor på vänstersidan vägrade att debattera med vissa debattörer, som att, och då kunde man skryta om det på Twitter, så att jag studerat ringde och ville att jag skulle debattera med Ann Heberlein. Jag sa nej, jag vägrar debattera. Jag vill inte legitimera hennes åsikter.
Mm.
Och jag tycker det är så konstigt, för att inte fan legitimerar jag America Vera Zavalas åsikter för att jag skulle debattera med henne på bokmässan. Tvärtom så vill jag visa henne att du har fel, America Vera Zavala. Du har alltid fel och du har extra fel idag. Det är vad jag vill berätta. Genom att säga att nej, jag tänker inte debattera med henne, då vinner jag ju ingenting.
Nej.
Men inte liksom legitimerar jag hennes konstiga liksom socialistiska islamistkramande genom att jag står där och pratar med henne och säger att det här är ju fel.
Nej.
Tvärtom,
nej,
tycker jag.
Precis. Och du hedrar ju dessutom den öppna debatten,
precis,
den fria debatten,
precis,
och att vi ska åtnjuta yttrandefrihet i det här landet. Och det jag ser ju den här typen av institutionaliserad feghet då, där man vägrar och där man säger att jag vill inte legitimera dig. De är ju ett hot mot något av det finaste vi har.
Ja, men samtidigt så gör de ju detta för att de tycker själva att de är väldigt moraliskt högstående och att det är ett tecken på mod att de säger nej, jag tänker inte prata med Anna-Karin Wynd här i studiet.
Nej.
Jag vill inte legitimera hennes åsikter.
Mm.
Det är bara, jag tänker ofta att det faktiskt är för att de har inga särskilt starka argument.
Nej.
Och vänstern är ju dåliga på att argumentera. Därför under väldigt lång tid har de ju vunnit på walkover mer eller mindre. De har vunnit genom att gå in och säga att jag är god och du är ond. Och sen dör debatten.
Mm. Mm.
Jag hoppas att tiden är förbi när det fungerar. Därför är det ett mycket fegt och dumt sätt att argumentera.
Ja,
måste jag säga.
Men en person vars mod, om man ser det som liksom kontrasten här då, jag verkligen beundrade och som var viktig för mig för att jag skulle våga mer. Det var när Jordan B. Peterson började göra det han gjorde med att vara den här Professor Against Political Correctness. Och började lägga ut filmer där han resonerade kritiskt då om de förändringar som vissa lagförändringar föreslog i Kanada. det handlar om det här med pronomen och påtvingat pronomen.
Jag minns
eller vad.
Det mycket väl.
Och en sån formulering i någon av de första filmerna han lägger ut handlar just om att han säger så här att jag inser att med den här videon så riskerar jag mitt arbete. Mm. Jag kan mycket väl bli av med min tjänst, min försörjning genom att göra det här. Mm. Men det är så viktigt för mig. Det här är så viktigt för samhället vi lever i så jag kommer att sätta det på spel. Mm. Och just den där att man sätter saker på spel är tyvärr ovanligt. Jag menar, det är synnerligen ovanligt skulle jag säga i Sverige. Mm. Där fegheten är snarare är det en karaktärsdrag.
Det
hos...
Alltså jag har ju förlorat en hel del på att driva eller lyfta frågor som inte betraktades som möjligt att prata om i någon mening eller som betraktades som obekväma. Men jag var inte medveten om att jag riskerade någonting. Hade jag varit medveten om vad jag riskerade så är jag inte säker på att jag hade drivit dem faktiskt. Utan jag drev nog de frågorna och skrev mina texter och resonerade utifrån någon slags idé om att jag hade en plikt. Mm. Det är min plikt att berätta det här. Men att förlusten skulle bli så stor, det kunde jag inte föreställa mig. Men som du säger att i det land vi lever så riskerar vi ju inte att hamna i fängelse. Vi riskerar inte dödsstraff. Vi riskerar inte tortyr för att vi ifrågasätter eller driver frågor som är obekväma. Men däremot riskerar vi vårt anseende, vi riskerar vår försörjning. Mm. Ungefär som Jordan B. Peterson. Ja. Menar, det är klart att ingen kastar honom i en fängelsehåla någonstans. Men han blev oerhört hårt attackerad.
Och han fick också mycket riktigt en varning.
Ja.
Precis det som han befarade inträffade ju senare. Sen så blev han inte av med sin tjänst. Men han har ju, och det finns ju en serie akademiker i Kanada, i USA och i Storbritannien som har blivit av med sina så att säga, positioner och försörjningar för att de har gått emot konsensus och gått emot de här aktivistiska studenterna. Ja. Så att vi ser ju ändå att feghet premieras och mod av det slaget som han visade och som många andra har visat som har gått emot det bestraffas.
Jo, men så är det. Jag tänker... Lars Vilks dog ju mycket tragiskt för inte så länge sedan i en trafikolycka. Mm. Och efter det så har ju diskussionens svallvågor gått höga kring allt möjligt, men bland annat kring vad man ska göra med hans konstverk. Mm. Och då så känns det ju naturligt då, en del har drivit då att rondellhunden, vad heter nu, alltså jag tror titeln är Profeten M porträtterad som rondellhund, något sånt är det. Att den ska hamna på Moderna Museet med motiveringen att man tycker att det här är ett verk som har påverkat både den offentliga debatten och debatten i konstvärlden och så vidare på olika sätt. Då gick Moderna Museets intendent Gitte Örsko ut med en ganska stor artikel för ett tag sedan. Där hon förklarade att detta icke kommer att ske. Och då motiverar hon det genom att påstå att det här inte är bra konst och att det faktum att verket har väckt debatt är inte ett tecken på kvalitet.
Nej, och att han är polariserande,
ja, han var polariserande och så vidare. Mm. Jag tror att det riktiga skälet till att Moderna Museet inte vill ha hans verk där, det är att det skulle utsätta Moderna Museet för fara.
Ja.
Alltså att härbärgera ett verk som har lett till att en människa fick leva med en fatwa över sitt huvud och leva oerhört ofri, alltså väldigt mycket beskuret liv under många, många år. Så herregud, det är nästan 20 år nu. Det är klart att det skulle innebära att Moderna Museet skulle behöva lägga stora kostnader på att stärka säkerheten.
Deras verksamhet skulle för all framtid, eller för en väldigt lång framtid, förändras. Och det skulle vara en annan sak att besöka.
Det skulle vara svårare att besöka, det skulle vara problem för personal. Så då tycker jag att hon ska säga det. Därför jag tror att det handlar om. Ja. Inte fanns det, eller hon ser väl bakom vartenda verk som finns på Moderna Museet i deras fasta samlingar eller i deras inlånade samlingar och kan garantera.
Det skulle vara
liksom
mycket märkligt
kvaliteten.
Att tänka att det var på det sättet. Men jag tror det var Marianne Lindberg de Gär som skrev ett debattsvar på det här inlägget.
Jo, och jag läste den.
Ja, men där en av hennes formuleringar var i stil med att om ni är fega så säg det istället. Men du resonerar ju lite på ett annat vis, för du säger att det kanske finns kanske vissa överväganden i detta som ändå har sin logik.
Ja,
så
men
att
jag
säga.
Hade haft lättare att känna respekt för hennes resonemang om hon hade sagt det, och då hade man kunnat överväga det och tänka att det ligger något, för att det är klart att det skulle påverka allas möjlighet att besöka Moderna Museet, och vill vi offra det, då får man ju fundera över. Sen så är det också intressant att se nu hur värderingen av Lars Vilks konstnärskap och hans gärning nu på något vis ändras i med hans död.
Ja, den går genomgår en stor omvandling.
Nu ska jag ärligt säga att jag har inte varit odelat positivt till det. Och detta har jag ju fått äta upp nu. Jag tror det var liksom så länge sedan, så 2008 eller någonting, där jag skrev i någon text i kyrkans tidning. Jag tycker så här, att yttrandefrihet innebär att du får lov att kränka och provocera, men du behöver inte göra det.
Nej, men det...
Med hänvisning till just rondellhunden.
Men om man tittar...
Men det innebär inte att jag tycker det är rätt att liksom hota honom med mord. Men därmed tycker jag att man kan väl fundera över hur man använder sin frihet lite. Det tycker
det
jag
kan
rimligt.
Man göra, men man kan också tänka så här, att det Moderna Museet skulle sätta på spel genom att ta in den. Insatsen där skulle inte vara så hög om väldigt många institutioner på samma gång hade valt att göra en publicering. Eller en, det finns en räcka mäktiga och med internationell räckvidd institutioner i Sverige som skulle kunna göra detta. Man skulle kunna göra det som en nordisk grej också. Ja. Och då hade man så att säga förtagit, tror jag, kraften i hotet och i, man hade också gjort att djärvheten hos den som går först, den behöver inte vara lika stor så att säga.
Och det är ju ett
resonemang. Det är ett stynkedom, tycker jag, faktiskt, att man inte har gjort det.
Ja, för det är ju ett resonemang som har återkommit hos ganska många som har skrivit om det hela nu efter Lars Vilks död. Och man menar att konstvärlden svek Lars Vilks. Konstvärlden hade kunnat ställa upp på ett annat sätt. Men det blev ju så att det var ingen som vågade ställa ut. Och då blev han ju mer och mer marginaliserad. Mm. Och han blev på något vis mer och mer pestsmittad. Mm. Och hotet blev ju svårare och svårare att bära. Men om man, som du säger, hade avdramatiserat det hela genom att väldigt många faktiskt hade ställt ut, då hade det ju urvattnat så småningom.
Men sen tror jag också att, för att i det här liksom post-Vilks-resonemanget då, så ligger det ju också på något sätt som om han hade, att han från början hela tiden kalkylerade på att detta var en oerhört modig handling, eller att det priset som han fick betala skulle finnas i kalkylen. Jag tänker så här, att de riktigt stora modiga handlingarna, det är kanske inte alltid så att man förstår modet i dem. Det visar sig inte förrän när tid har gått och när de här sakerna som sker därefter kickar in och man ser hur blev det egentligen. Då förstår man. Du satte verkligen mycket på spel med dig själv och i ditt liv, eller i vad du hade så att säga byggt upp när du gjorde detta. Och det tror jag egentligen är då, där i ligger det verkliga modet, eller den verkliga antifegheten om man ser det så. För så
det fort, oreflekterade modet.
Ja, precis. Ja. För att så fort du börjar kalkulera på detta med risker och liknande, då har du ju öppnat dörren till att du väljer den fega varianten.
Ja, men det är
då,
sant. Det är sant. Jag träffade Lars Vilks några gånger. Jag kan inte påstå att jag kände honom närmare. Jag kände honom en smula. Jag träffade honom första gången 2 år innan rondellhunden faktiskt. För att min avhandling kom på tal. Så han hade precis skrivit en bok om konstteori. Som gavs ut på Daidalos. Som var systerförlag. Så vi delade monter på bokmässan. Och han satt där i en soffa. Och var en ganska liksom... Han är en otroligt bildad person. Som också är väldigt rolig. Mm. Eller var, förlåt. Mm. Han hade en väldigt speciell humor. Jag uppfattade honom som väldigt lekfull. Så jag tror att den här liksom Mohammed-rondellhundsverket, det var ju en lek för honom. Jag har mycket svårt att tänka mig att det var en kalkylerad provokation. Mm. Sen så träffade jag honom några gånger nu under de åren hemma hos gemensamma vänner när han levde under ständig bevakning. Och han behöll ju sin humor. Han kunde ju skoja om den här tillvaron han levde i faktiskt. Han har ju väldigt självdistans. Mm. Men att det skulle varit en medveten provokation som många ville göra det till, det tror jag faktiskt inte att det var. Men som jag sa inledningsvis, jag var inte odelat positiv till det. Så. Men däremot så tycker jag att givetvis att han har rätt att göra det. Och framförallt hade han rätt att göra det här verket utan att bli utsatt för ett dödshot.
Mm. Mm. Men jag tror att det som är, kommer bli efterdyningen av det är kanske inte hans mod, om det nu var det eller inte, utan det är den feghet som jag menar det är faktiskt. För mig är det feghet att så att säga så många institutioner, så många sammanhang svek i att kunna stå upp för rätten att använda yttrandefriheten. Och sen så kan man ju hålla isär de diskussionerna då.
Absolut.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Apropå detta, kan man tänka så här att feghet eller mod i kontrast, att det har ändrat karaktär genom att vi har sociala medier och av att den här liksom hetsen av att publicera sig eller att göra saker publikt, även det som sker i det, liksom i det intima, ja, i det fördolda egentligen, alltså i, det, i den privata sfären. Också sådana saker där man då i sin vilja att exponera sig själv söker bekräftelse för någonting som då kan synas modigt eller djärvt eller något liknande. När det kanske egentligen är, handlar om att då få bekräftelse för att man tillhör en viss grupp eller att man, förstår du vad jag menar?
Ja, men det handlar ju om att, alltså väldigt mycket av den moderna människans drift handlar om att konstruera sig själv på olika sätt. Och i den här konstruktionen, alltså konstruerandet av det egna jaget, så spelar sociala medier en oerhört viktig roll. Därför det är där vi på något vis tycker att vi manifesterar oss själva och visar för omvärlden vem vi är. Och i någon mening naturligtvis också visar oss själva. Därför att när vi berättar om oss själva för varandra, då berättar vi det för oss själva också. Vi blir till i den andres blick för oss själva också. Så mycket av det här som då ska vara ett tecken på mod, det är ju en kalkylerad handling för att framställa mig så god dag som möjligt, tänker jag. Och mycket av det som betraktas som, jag menar, hur modigt var det av alla de här kvinnorna att gå ut med knytbusar egentligen? Alltså det är väl inte så modigt om det är 10 000 som gör det, förstår du vad jag menar?
Nej, men det är precis det jag är liksom,
jag kommer också här liksom fjantiga manifestationer på den här. Det finns ju en dag varje år som är aborträttighetens dag. För något år sedan så var det en massa kvinnfolk som ställde sig på ett bord för att visa sympati då eller för att stötta abortlagstiftning. Jag förstod liksom inte riktigt vad det där hade med abortfrågan att göra. Men det är ju, och det är ju inte heller särskilt modigt.
Nej, och det brukar jag försöka göra någon slags lektion för mina barn. För det finns ju en sån här dag då man ska ha rocka sockorna-dagen.
Ja, just det. Man ska ha olika strumpor.
Olika sockor för att visa att olikhet är bra och det har ett värde. Och det har, det här, den här dagen initierades av en då liten flicka som har Downs syndrom som gjorde detta. Och det är ju rart och en tanke jag ställer upp på. Det är bara det att det kollektiva i att till synes hylla olikhet genom att göra det på en bestämd tid och på exakt samma vis. Det är för mig inte mod.
Det blir lite kontraproduktivt.
Det är ett flockbeteende istället. Så då har jag sagt till mina barn från det att de gick i förskolan fram till nu att ni rockar era sockor den dagen alla andra har jämna par istället.
Mycket bra.
Och det, för jag tycker att det är liksom den viktiga poängen är ju snarare att klara av och gå emot i ett läge när alla säger nu går vi i grupp ditåt.
Ja, men du är inne på något intressant. För jag tänker att det som både du och jag uppfattar som feget, det är ju också nästan synonymt med flockbeteende.
Ja.
Och då kan man ju fundera över, alltså det här flockbeteendet, det är också en ganska rationell överlevnadsstrategi naturligtvis.
Ja, men,
att tillhöra flocken, att inte bryta med flockens normer och förväntningar så att man inte blir utesluten.
Nej, men problemet är ju att den ofta flashas eller affischeras så att säga som ett slags mod.
Ja, och men det är det ju inte.
Nej,
utan det är ju en rationell överlevnadsstrategi.
Konform.
Exakt, följsamhet. Alltså när man tänker på, alltså överlevnadsstrategi, så kan man säga liksom att egoism är ingen bra sak därför att vi behöver alla vänner på något vis. Och den som är egoistisk kommer att bli helt ensam så småningom, får ingen gilla en egoistisk människa. Mm. Men altruism är inte heller en bra överlevnadsstrategi. Nej. Därför den som är altruistisk i den meningen att man gör allt för den andra utan att förvänta sig något i gengäld, den människan kommer att exploateras och gå under. Så liksom den bästa överlevnadsstrategin, det är ju reciprocitet. Mm. Det är ju detsamma som samarbete. Och man kan tänka sig att det här flockbeteendet är en form av reciprokt samarbete, om du står här med.
Ja.
Men samtidigt så behöver vi ju de som bryter sig ur flocken och säger något annat och rockar sockorna en annan dag. Det är ju nödvändigt för samhällets utveckling.
Ja, precis.
Det är också intressant det här flockbeteendet. Sverige är ju ändå på många sätt en konsensuskultur, även om det kanske finns två konsensuskulturer idag, minst. Mm. Men plötsligt så byter alla åsikt samtidigt.
Ja.
Och det är ju så tydligt i politikens värld. Och det gör mig både häpen och lite äcklad faktiskt.
Ja.
Att det går så snabbt att det aldrig är någon som funderar på att ja, okej, för ett år sedan så sa jag att de som vill ha en reglerad migrationspolitik är rasister.
Mm.
Idag så tycker jag det. Mm. Men jag behöver inte fundera på varför jag bytte, och jag behöver framförallt inte berätta för mina väljare varför jag bytte uppfattning.
Nej, precis.
Och det är en särskild sorts feghet, en intellektuell feghet som jag tror föraktar.
Att, ja, jag undrar om inte det där också är ett uttryck för när man tror sig leda flocken. Det vill säga, när jag gör den här positionsförflyttningen, då tror jag att jag får med mig. Alltså att jag får mitt gäng följer med mig. Och därför behöver jag inte motivera, eller jag behöver inte lägga ut texten om eller göra någon bot för att jag hade fel tidigare.
Men samtidigt, just det här exemplet, om vi tar liksom synen på migrationspolitik i svensk politik, då är det ju inte politikerna som har lett flocken. Jag skulle säga att det är flocken i form av folket som har tvingat politikerna att byta uppfattning. Därför otaliga opinionsundersökningar visar ju att i den här frågan så tycker svenska folket något annat än vad politikerna tycker. Och det finns ju andra sådana frågor.
Precis. Jag tror det är statsvetare Peter Esaiasson i Göteborg som har skrivit om detta och som har gjort mycket tydligt med solida undersökningar att den migrationspolitik man förde i Sverige under mycket lång tid fanns det aldrig något folkligt stöd för.
Nej, och det är intressant. Det finns ju andra sådana frågor som tiggeriförbudet. Det är också en sån fråga när en majoritet av befolkningen har velat ha tiggeriförbud. Mm. Medan en majoritet av våra politiker har sagt nej. Mm. Och jag tycker det är så intressant att fundera över. Då har de ju en uppfattning. De är folkvalda. Och det innebär att de ska företräda folkets vilja. Men de ska samtidigt normera vad som är rätt och riktigt. Ja. Därför de ska vara lite bättre än vi andra. Mm. Och då på något vis vara föredöma på olika sätt.
Men det finns en sån där feltramp tycker jag ibland när man hör folk säga att politiken ska vara evidensbaserad. Jag tycker det är en mycket konstigt påstående.
Ja, därför att, vet man vad evidensbaserad
är? Det här är certifierad politik. Vi vet att den funkar. Det är ju inte så det är naturligtvis. Nej. Utan politiken är ju, springer ur verklighetens problem och någon slags... värdedrivna svar då på de här problemen.
Vi har en ideologi som vi applicerar på verkligheten och det gör att ibland måste vi modifiera på ett eller annat sätt.
Precis.
Därför kartan har ändrats på något vis.
Men mycket, jag tycker det är en sån intressant, jag tror det var Bo Rothstein, också statsvetare i Göteborg, som sa att mycket av det som var framgångskonceptet för Socialdemokraterna när de tog makten på, eller vann folkets stöd på 30-talet och sen att man lyckades vidmakthålla det så länge, handlade om att man faktiskt erbjöd svar och lösningar på de problem som stora lager av befolkningen erfor och upplevde. Yeah.
De kände igen problembeskrivningen och då fick de en lösning och det gillade de.
Precis, men här, det är ju det som... politiska partier, politiska företrädare på båda sidor för den delen har haft väldigt svårt att, så att säga, svara mot de problem som befolkningen uttrycker och de önskningar som befolkningen också uttrycker genom hur de röstar. Men och jag, för att knyta tillbaka det till feghet så skulle jag säga att det finns ett stråk av feghet i detta. Därför att det förutsätter egentligen att någon av de politiska de som är högsta företrädare för partierna faktiskt gör rent bord med en hel del av det man sagt och försvurit sig till tidigare och ändra riktning då och svara mot den här verkligheten istället.
Ja, men kanske ska politiker också lära sig att inte göra utfästelser och lova saker som kan vara rätt så svåra att hålla.
Nej, precis.
Att inte lova sina barn saker, det tycker jag är helt ett felaktigt beteende politiskt. Att jag har lovat mina barn det här. Men det är väl inte dina barn du ska lova
nej,
saker?
Precis, nej, precis.
Det är väl inte de som ska rösta på det?
Det är ett konstigt schackrande med moraliskt kapital, skulle jag
precis.
Säga.
Och det blir också den här liksom, fåniga emotionaliseringen av allting. Att det blir något sentimentalt över. Jag vill inte ha sentimentala politiker. Nej. Jag vill ha politiker som kan peka med hela handen och sätta gränser.
Jag vill ha modiga politiker.
Ja, för det är också en form av feghet här. Som jag ser mycket i yrkesliv, att det är mycket svårt ibland för arbetsledare att sätta gränser. Att säga att jag vill att du levererar det här, jag vill ha det på mitt bord imorgon klockan 12.
Mm.
Många arbetsledare, många chefer har mycket svårt att säga detta. Mm. Och jag vet faktiskt inte riktigt varför, vad är det de är rädda för? Det är ju deras uppgift att säga det här.
Och jo, jag vet vad de är rädda för. Ja. De är rädda för att, vad ska jag göra om du inte kommer klockan 12 med det? Då måste jag ju på något sätt skärpa tonen, ge ett straff. Eller på något sätt skärpa kraven ytterligare. Mm. Och jag tvingas inte in i den situationen av att faktiskt liksom visa hur är jag när jag är då ledare. Eller när du gör någonting, när du begår ett övertramp. Mm. Utan då kan jag istället säga, okej, men du hann inte till klockan 12. Men då tar vi det imorgon klockan 12, då skulle du klara ut det.
Man är helt enkelt rädd för att någon ska syna korten.
Ja.
Det är väl lite som man säger till sina barn, om du inte städar rummet nu.
Får du inga julklappar?
Så vad då? Vad tycker du då? Ja. Alltså man måste ju ha något rimligt svar. Liksom. Om du inte städar rummet nu så blir det inget godis på lördag.
Ja.
Alltså då har man ju något konkret att hänga upp det på. Det är ju såklart, då måste man ju som chef eller arbetsledare ha så pass mycket auktoritet. Så att de som man så att säga ska arbetsleda känner att jag vill göra min chef tillfreds här. inte kanske nödvändigtvis för att man är rädd för vad som kan hända annars, utan snarare för att man faktiskt vill göra ett bra jobb. Yeah. Så jag tänker att man kan vädja till det hos varje enskild människa. Mm. För många människor vill faktiskt göra ett bra jobb och känner tillfredsställelse i detta att leverera.
Mm. Och jo, det blir det meningsfullt att hålla en deadline om den deadlinen är rejäl.
Men jag menar rent generellt, jag är själv väldigt lat måste jag säga. Alltså, om jag inte har en deadline så kan jag prokrastinera hur länge som helst. Mm. Så jag måste ha det. Jag måste veta att det ska vara klart där, för annars blir jag aldrig färdig.
Nej.
Och det tror jag är vanligt bland människor att vara på det sättet.
Har det blivit en Adam med skunk bak och fram.
Men jag tycker att vi samlar ihop detta genom att säga att vi har väl på alla sätt och vis uttryckt att feghet är inte någonting vi håller så särskilt...
Vi tycker inte att feghet är så attraktivt.
Nej, men det finns en hel del av det och en del... I vissa stycken kan man ibland förstå vad den kommer ur och varför man visar den.
Kan vi inte också avrunda genom att rannsaka oss själva? Jag vet när jag är feg.
Jag berätta.
Jag är ofta feg i väldigt privata sammanhang. Jag har faktiskt väldigt svårt att, framförallt i vänskapsrelationer, sätta gränser. Och jag kan under ganska lång tid låta mig liksom utnyttjas på olika sätt eller ställa upp att göra saker som jag egentligen inte... tycker är min uppgift. Låt säga, jag liksom ställer upp med att kanske laga mat till någon annans middagsbjudning väldigt många gånger utan att egentligen protestera.
Ah,
sådana saker, för jag har haft en del mycket dominanta väninnor. Och jag är väldigt snäll och foglig i sådana situationer. Mm. Och så kokar jag inombords.
Yeah.
Men jag gillar samtidigt den här väninnan. Så jag är väldigt feg då, liksom, och rädd för att säga att du, alltså, nu har jag levererat dessert till 7 middagsbjudningar. Och det är inte mina middagsbjudningar.
Nej.
Så där är jag feg, och det handlar väl om det som är min största rädsla faktiskt, för jag är väldigt rädd för att bli övergiven. Så jag är väldigt rädd för att protestera mot människor som betyder mycket för mig.
Du undviker konflikten där helt enkelt.
Ja, jag på det sättet jag är aldrig konflikträdd professionellt liksom i mitt yrkesliv, men privat kan jag vara väldigt konflikträdd för att jag är väldigt rädd för att människor ska överge mig. Så där är jag feg.
Nej, och jag kan nog vara lite feg eller diplomatisk eller vad vi nu ska omskriva det med i
smidig.
Ja, när det är om man har bjudningar eller liknande och man kommer in då på väldigt liksom politiskt brännande. Vi har ju talat om det i en tidigare podd här.
Exakt, där vi sa att man ska prata om politik.
Ja, man ska prata om politik.
Men med stil och finess och rätt sammanhang.
Precis, och där jag kan känna att ibland när man vet positionerna, när man vet att här finns det åsiktsskillnad, här finns det också helt olika sätt att betrakta fenomenet, då kan jag nog medvetet styra undan, även om jag grämer mig efteråt, för att jag tycker ju att den här andra positionen som jag ifrågasätter är fel och den bör synas. Ja. Men i det läget så väljer jag då den här diplomatiska hållningen istället, och att jag kan liksom så här snegla lite menande eller putta på min partner att inte gå in i diskussionen för att vi ska hålla god ton.
Vi dämpar oss nu, va?
Ja. Och det är en slags feghet, vill jag nog ändå mena faktiskt.
Jo, det är det. Men det är ju en ganska... Alltså det är ju en ganska rationell, och det är också, man behöver inte förstöra varje middagsbjudning genom att hävda sina starka åsikter.
Nej, men det är väl sådär. Det förenar...
Ibland kan man också känna, nu ska vi ändå ha det trevligt.
Ja, och det förenar nog dig och mig att vi är tämligen högljudda och orädda i det publika.
Ja,
i, men, det, i, de, ja. I de öppna politiska diskussionerna, och där man också kan sätta mycket på spel. Och då kanske man inte alltid orkar vara det när man är privat.
Nej, då vill man inte behöva spela den rollen.
Nej.
Men låt oss sammanfatta det med att feghet, det är inte så attraktivt.
Nej.
Mod är attraktivt, men man bör fundera över när man är modig och när man bara är dumdristig.
Ja, vi säger så.
Håll stilen till nästa söndag så hörs vi då.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.